det här är ett episkt jävla ögonblick som vi bevittnar, eller som ni får belyssna. Vad säger bevittna med öronen? Vad är det?
Jag vet inte. Ja, men belyssna tyckte jag var ett fint uttryck.
Ja, och Jocke sitter alltså tillsammans, öga mot öga.
Ja, precis. Jag kan nästan röra vid dig. Det är en armlängd ifrån.
Vad sjukt. Det är nog konstigt alltså att prata så här med dig. Fast, ja, alltså, jag vet inte. Och prata podd med dig utan att prata i telefon. Det är något märkligt alltså.
Ja, men precis. Vi har ju alltid... Ja, men det är ju något speciellt när man kan ses så här. Jag vet inte, det kanske är skittråkigt att lyssna på att vi bara har invärtes beundran av att hur fantastiskt det är att faktiskt träffa varandra. Vi är så jävla taggade. Men det är ju lite det har handlat om, att vi måste hålla kontakten. Och nu, det här är väl ett ypperligt bevis på att vi faktiskt har gjort det.
Ja, men exakt. Men så egentligen så är det här en helt vanlig podd i andras poddar. Liksom. Men för oss så är det här en alldeles speciell podd, eller avsnitt i alla fall.
Exakt, exakt.
Fan, men vi har, men vad fan var det vi såg senast?
Alltså, sist vi spelade in tillsammans var avsnitt 23. Kollade jag upp innan.
Shit. Och nu är det avsnitt 58.
Ja, precis. Så att det har ju verkligen varit en lång tid. Men vi sågs ju där vid Banksy-tillfället, så att så lång tid har det inte tagit emellan egentligen.
Just det.
Det var, ja, det känns fantastiskt, men nu är det lite stök i bakgrunden. Ni kanske undrar varför. Får vi säga vart vi är någonstans?
Det är ju knappast hemligt, men det är inte så att någon skulle kunna ta reda på det.
Nej, men vi kan ju säga så här, vi sitter på ett hotell i Stockholm. Och vi frågade dem snällt om vi kunde få låna ett rum, men eftersom att det vi gör är publicistisk verksamhet och har med media att göra, så måste man gå via deras pressperson. Så att vi får väl egentligen inte riktigt sitta här, så vi kanske inte ska nämna att vart vi är. Nej. Även om vi är på ett hotell
i Skanstull.
Viskanstull.
Dö.
Ja, men precis.
Mm. Ja, men så här, vi sitter här och firar lite med och dricka varsin öl, och alltså jag är så taggad på serien, man. Det är så konstigt på något sätt, som jag sa, och sitta mitt emot dig, men det känns helt och hållet jävla rätt alltså.
Ja, men det känns ju speciellt just för att jag inte bara hör dig och ser dig. För ser dig gjorde jag ju förra veckan när vi såg på Skype och så här. Ja. Men jag kan ju känna lukten av dig. Eller dina skor. För du har ju gått, precis som vi pratade om förra veckan, gått runt barfota i läderskor. Ja. Och det luktar ju speciellt när du tar av dem här inne på hotellet.
Well, alltså. Yes, I'm sorry for that. Ja, nej, det var lite stressigt. Jag har ju flyttat hela jävla dagen, så det är en sjukt stressig dag. Med lastbil och jag körde ner igår. Eller jag flög upp igår morse, hämtade lastbil här, körde ner, packade in allas grejer igår natt. Och så insåg jag, fan, vi får ju plats med mycket mer än vad vi trodde. Så jag hörde av oss till två andra som så här: ska ni inte med vårat last istället? Så vart vi sex pers som delade lastutrymme. Så, och sen så kom vi, på grund av det så kom vi iväg lite senare i morse också. Så att, vilket gjorde att vi hade jävligt stressigt när vi väl kom fram till Stockholm och liksom kör runt bland sex liksom, lägenheter och dumpa allting. Och
till slut... Så ni tog så här, okej, nu åker vi till den här personen, dumpar allt, den packning.
Ja.
Men då måste ni ju veta när ni ska packa in hur ni ska leverera.
Jo, det var ju det som var lite dumt planerat. För vi tänkte så här, vi kommer slösa mer tid på att packa ut allt, ta fram och sen packa in allt igen, än att faktiskt köra runt till en dålig rutt. Liksom. Så att det blev liksom innerstan först och sen söder om stan, och sen åkte jag hem till mig norr om stan. Och sen dumpade jag lastbilen i Sollentuna. Så att, det var tajt, men det funkade och det gick jävligt bra.
Fan vad härligt. Ja, jag var precis innan nu med mamma och åt en väldigt sen födelsedagsmiddag. Jag fyllde år för ett månad sedan.
Ja, jag tänkte fråga om det var någon som hade fyllt år, men det var ju fan, ja, en månad sedan jag fyllt år.
Så, ja, men jag och mamma har inte sett sedan dess, så att jag firade lite med henne.
Ja.
Och det var trevligt.
Men nu kommer vi i alla fall ha 8 veckor framför oss nu, som vi ska, eller 7 blir det nog, som vi ska spela in tillsammans, förhoppningsvis i alla fall. Så vi kommer behöva lösa det här med att hitta en lokal. Så om det är någon där ute som råkar ha en lokal att erbjuda oss en timme eller två i veckan.
Gratis.
Gratis såklart. Eller, ni blir ju definitivt omnämnda i podden som tack. Men så skulle vi vara jättetacksamma för det.
Absolut.
Så vi slipper liksom hassla in oss på olika ställen varje vecka. Och förhoppningsvis, vi hoppas ju på att inte bli utslängda ifrån. Men det vore ju spännande i sig.
Ja, men det kanske är bara bra innehåll för oss nu när vi, för som vi pratade om förra veckan, att det kändes som att det hade gått så lång tid mellan inspelningen. Det nästan kändes som att vi hade missat en vecka.
Ja.
Så känner jag ju inte idag. Det känns ju som att vi spelade in i förrgår.
Ja, men exakt.
Innehållsmässigt så får ni väl hålla till godo med att vi faktiskt sitter bredvid varandra eller något.
Ja, det
ni får väl tycka att det är lika coolt som vi gör. Mm. Men att tillägga här i öppningen också är väl att det finns fortfarande möjlighet att ställa frågor till min faster som är nunna.
Mm-hmm.
För jag mässade henne idag och bokade in intervjun här i veckan. Så det... Det kommer, eller jag ser fram emot det i alla fall.
Ja.
Så att vi, ja, ni får skicka frågor på Twitter och sådär. Så, där, så ja. får jag ställa dem till henne. För hon är ju inte riktigt som vi andra. I åskådning av världen i alla fall.
Ja, jag tror du menar att hon inte läste Twitter. Men
det... Nej, det gör hon inte. Nu när jag satt med mamma på middag, som sagt, så... Vi började prata lite så här om sociala medier, eller snarare om hur hennes generation använder det jämfört med min.
Mm.
Eller vår. Mm. Det är väl så att vi, det har ju blivit, nej, men så som vi kom in på det var att hon sa det att folk är så långsamma på att svara.
Ja.
När man lägger ut ett Facebook-event så är det ingen som svarar.
Mm.
Och jag är så här, nej, det är klart man inte gör, för att man får 50-11 000 Facebook-events om dagen från massa random ställen man skrev upp sig i någon grupp för 5 år sedan. Och så.
Ja, men exakt.
Ja, så man orkar ju inte.
Mm.
Och man orkar ju inte sålla där heller.
Mm.
Och då var hon så här, jaha, okej. Okay. Och då kom vi in på det att vi som är en yngre generation använder sociala medier på ett annat sätt.
Ja.
Lite än vad hon och hennes vänner gör.
Ja.
Samtidigt som att hon också tycker att till exempel om man får en förfrågan om att vara med på en fest, en sån inbjudan på Facebook då,
ja.
Så enligt henne så är det ju då kutym att svara att så här, ja, tack för inbjudan men jag kan inte.
Ja, visst.
Men för mig känner jag i alla fall att det har blivit, det är en lika aktiv process att inte svara,
ja,
som att tacka ja. Alltså, ja, i mig så, jag tar aldrig illa upp om någon inte svarar på en på ett event.
Mm.
Utan jag ser det som att okej, men svarar du inte så vill du inte komma.
Mm. Mm.
Och då är det en aktiv grej. Till exempel som att om jag likar någonting, då är det aktivt. Men om jag väljer att inte likea någonting så är det också en aktiv process.
Ja.
Att jag väljer att inte göra det.
Mm.
Sen så är det självklart att det kan hända att man rullar förbi ett flöde och inte bara uppmärksammar någonting,
ja,
och inte likar det därför. Men jag tror att väldigt många använder det som så att om du inte likar eller inte kommenterar,
ja,
så är det en lika aktiv process som att faktiskt tacka nej.
Mm. Jag tänker på, eller det jag kommer tänka på är när jag tog studenten.
Mm.
Och ja, men liksom, det var ju min mamma lite som styrde i liksom eventet, om man ska. Och det är klart att, nej, men det är ändå lite skillnad så här, när det är ett sånt officiellt sorts event.
Mm.
Då måste det nästan ändå skickas ut ett,
men då skickar man ut via brev nästan.
Exakt, exakt. Men och sen så kom ju folk och så här, och så fick man massa presenter. Men sen så var det här med att skriva tackkortet.
Nej, det gjorde ju aldrig jag.
Nej, inte jag heller. Och jag skäms ju för det. Men,
okay,
men jag har ju ändå visat uppskattning för det liksom.
Mm.
Men det är just den här, ja, men som du säger, kutymen kring att skriva ett tackkort som det känns föråldrat på ett sätt.
Ja, men det känns ju jättekonstigt att sätta sig och författa ett kort till personer som... Alltså, det betyder ju att man inte har tackat dem när de var där.
Ja,
tycker,
ja, men
jag. Att så här, har du inte visat uppskattning för att så här, när de faktiskt var där, då måste du skicka ett tackkort. Men om du har sagt, alltså, om du har visat den uppskattningen live,
ja,
för dem,
ja,
då är,
fast
då
jag
är
tror att det kan ju bero på också, eller varför man gör det är för att man kanske inte öppnar presenterna på plats.
Ah, jo,
och sen
det är
så
sant.
När man väl har gjort det så kan man tacka för det. Men ja, jag vet inte, men det finns ju något i att så här, alltid, ja, men våran generation kanske har liksom så här. Jag menar, det är ju effektivt, men det kanske inte blir lika personligt i att skriva ett, ja, men på ett event liksom, ett tack för att ni kom igår liksom. Och det är ju ett sätt att visa uppskattning på, men det är kanske inte tillräckligt jämfört med det här personliga brevet liksom.
Det kanske inte tillräckligt för den generationen som växt upp med att du faktiskt författar brev. Att man lever kvar lite i okej, okay, men de kan se att okej, okay, den här generationen är, de har sina elektroniska brev, sina e-mails och sms och kan skicka det till varandra, så att de kanske inte de skickar inte brev som vi gjorde. Men de kan åtminstone skicka ett litet tackkort med tre meningar. Medan vi ser det som att även det är gammaldags.
Ja, men samtidigt så här, egentligen, nej, men det är det jag inte riktigt förstår. För min del, jag uppskattar ju som fan när jag fått brev, för att det är så ovanligt.
Ja, okej.
Alltså, att få ett vykort, det är ju så jävla, jag känner mig ju speciell att jag har fått ett vykort av den här personen. Alltså, det känns väldigt, det har gått en väldigt så här, det är en väldigt ansträngande process för mig i alla fall. Även hur mycket jag vill skicka ett vykort när jag är på semester, så kommer det inte hända. Nej. Den här gången skrev jag faktiskt ett vykort, men jag skickar aldrig liksom.
Det är inte skickande processen som är den jobbiga.
Att skriva, grejen var att jag hade köpt ett vykort. Det är ju så många steg om man vet det här. Det är ju sån dålig user experience, så att det finns inte jämfört med idag, när man bara behöver trycka orden på tangentbord och enter. Men det är ju att, alltså, att köpa ett vykort. Så jag köpte vykortet, men sen så var jag med om den här stormen, så vykortet förstördes helt och hållet. Men jag hittade ett litet så här smyckeskuvert som, på så här marknader. Så jag skrev en lång ett litet brev på en serviett
med så psykopatisk mikrotext.
Ja, men typ leka ihop det och så stoppade in det i det här smyckeskuvertet. Så hade jag det i plånboken, men sen så handlar det om att hitta någonstans som säljer ett frimärke. Sen ska man ju liksom leta upp adressen när man är utomlands, och sen om de inte bor liksom på sin vanliga adress, så ska man hitta den andra adressen, och så var det bara så här, och sen till slut så köpte jag faktiskt ett frimärke, men jag hade inte adressen utskriven. Jag hade påbörjat, men sen pajade pennan och det, allt var bara knall. Och det är en lång process jämfört. Men det är min poäng i alla fall, att jag menar, förr i tiden så var ju brevskrivande någonting som tillhör, alltså det var så normalt att göra, och det var liksom så man kommunicerade.
Ja, men precis.
Och eftersom det var så lätt förut, så är ju det egentligen samma sak som för oss. Alltså själva liksom aktiviteten är ju densamma. Men vad är min poäng? Det känns som att det finns en liten hake här.
Ja, men jag tänker, för det är inte svårare för oss att göra det de gjorde än vad det var för dem. Men eftersom att vi har verktyg för att göra det på ett enklare sätt, och verktygen som de kanske inte alltid förstår sig på, eller de förstår sig på det, men de kanske inte förstår hur vi använder det, för de vill använda de nya verktygen på ett äldre sätt. Lite som att det kommer en eldriven såg, och sen så börjar man försöka såga med den för handkraft, trots att klingan ska snurra av sig själv. Då blir det ju väldigt svårt att såga i en träskiva liksom. Ja, vad var det vi ville komma med här egentligen? Jo, men det kanske var bara att så här, nej, jag vet inte, det var kanske ingen poäng mer än att det är skillnad mellan generationerna. Men också tyckte jag att det var intressant hur mamma ändå var intresserad av att lära sig av mig då, hur det sociala spelet fungerar. Och hon var också lite orolig för att göra fel.
Ja.
Alltså rent, ja, vad ska man kalla det? Är det är det social skills?
Nej, men det är väl en social norm överhuvudtaget.
Ja, det kanske är. Det handlar ju om att hon var ju, hon vill ju inte så här, hon frågade frågor som till exempel så här, men om någon har lagt ut en bild, om man går in på Facebook och så ser man en bild där med en viss bildtext, och så likar man den. Och sen så går man in på Instagram, Och så ser man samma bild med samma bildtext. Alltså ja. Att de har länkat dem då.
Ja.
Ska man lajka den där också då? Eller så här, jag har ju inget svar på det här. Ja. Jag har ingen aning. Jag bara, gör som du känner. Vad fan, vad vet jag. Men det var så gulligt att hon var så intresserad av.
Det var fint att hon kan sätta sig, eller så här, ändå erkänna på ett sätt att hon inte helt, alltså för det är ändå ett, visst okej, när det kommer till tekniken på ett sätt så kanske det är lätt för en äldre generation att kunna sätta sig utanför den och vara intresserad av att sätta sig in i den. Men, men jag tycker ändå det är intressant att när det kommer till normer av hur man är med varandra, att man kan att hon kan resonera kring att hon inte riktigt förstår den, men att hon vill förstå den.
Det är, ja, men precis. Ja, men man vill väl hela tiden uppnå nya sociala förmågor.
Mm.
Och att det sättet vi kommunicerar nu, alltså att du och jag har suttit och pratat i telefon i ett halvår och spelat in den här podden, det blir ju en helt annan sak jämfört med när vi faktiskt sitter mitt emot varandra och kan se varandra i ögonen och agera med kroppsspråk och så mycket annat. Liksom.
Stockholm, Stockholm stad, världen. Hallå, fan, jag är tillbaka. In the town.
Känns det bra eller?
Alltså det är så jävla underligt. Alltså jag tror att det är nog det som känns bäst av allt som händer nu.
Okay.
Att komma hit. Alltså det är bara, det är mycket som bara är väldigt weird liksom.
Men då, vad är det, berätta.
Jag vet inte, det är såklart, så känns det ju konstigt med Olivia liksom, hela den grejen. Jag har ju faktiskt inte pratat mun till mun med henne.
Vad har du pratat, telefon till telefon?
Nej, men vi har skrivit till varandra liksom. Ah. Men vi har faktiskt inte kommunicerat verbalt med varandra. Sen liksom, vad blir det, maj? Nej, men det känns ju konstigt. Och sen så är det och sen åka ifrån Karlskrona och allt det där liksom, känns också väldigt, väldigt konstigt. Jag vet inte, men egentligen så, jag tror att jag känner att det ska kännas konstigt. Men att det egentligen är jävligt skönt att få komma tillbaka och få vara här ett tag. Jag menar, nu senaste 1,5 år nästan, så har jag ju liksom bara varit här liksom max en helg, vilket känns jävligt så här. Det är jävligt skönt att få komma tillbaka och vara här längre. Och det, man stöter på någon och så bara, men nu är jag här ett tag, vi kommer hinna ses liksom. Och hela den grejen känns jävligt bra. Men sen är jag lite rädd på något sätt för att liksom träffa de här vännerna som jag inte har träffat på över ett år, och känna att så här, ja, saker och ting är precis som det var då.
Ja, du är rädd för att de vännerna som du inte har hållit samma kontakt som du har gjort med mig inte ska ha gått framåt i livet. Bara för att underbygga vad jag menar är att, för jag tror att många som har varit borta under en längre tid känner att det jobbiga, det är lika jobbigt som du känner det, men de tycker att det jobbiga ligger i att de andra personernas liv har fortsatt ändå utan dem. Att som att om du träffar Marcus nu, så du ser det som det jobbiga i att han kanske inte har gjort så mycket när du har varit borta. Men jag tror att många andra ser det som att det jobbiga ligger i att shit, hans liv fortsatte trots att jag försvann.
Ja, men så kanske det också är, men det är inte, för det förutsätter ju verkligen att det ska ha varit så. Men jag är orolig för att det ska vara att folk är, för jag känner att jag har gjort en ganska liksom lång processutveckling i det, att jag ändå jag har lärt mig väldigt mycket mer om mig själv, och jag vet hur jag hanterar situationer och så vidare. Medans jag är orolig för att jag ska bli, inte uttråkad, men lite så här, jaha, men det där liksom, det var det som jag tänkt och fundera kring då. Och jag vet, det låter skitdrygt på ett sätt. Det
låter, du tror som att alla har fastnat. Alltså, du tror ju att alla har fastnat.
Nej, men det här är det jag är rädd för att det ska vara. Nu, det är inte så, jag hoppas att det inte är så. Men,
nej, men det är klart det inte är. Vad har du för jävla bild av dig själv? Att alla, att nej, världen helt plötsligt stannar.
Och vad jag baserar på är egentligen andra folk som har gått på Hypers liksom uppfattning av deras gamla vänner från utanför Hyper Island.
Okay.
Och jag menar att det finns Och nu kan det vara extremiteter som de pratar om, såklart, hoppas jag verkligen. Men att det kan vara, jag menar att, en väldigt god vän i min klass till exempel, han har ju klivit jättestora steg i sin utveckling, och så liksom plötsligt hajar han att hans vänner är korkade och bara helt så här urtrista att vara med. Och det här har jag väldigt svårt att tro om den större delen av mina vänner. Men någonting jag tror däremot är att jag tror faktiskt att det är möjligt att det kan vara som med vissa av mina vänner, att jag kan förstå mer vad jag vill ha ut av vänskap, eller vad jag vill så här.
Absolut.
Och att vissa vänner, eller som jag såg, eller bekanta, blir mer så här ointressanta för mig att vara med.
Ja, absolut. Men det du har lärt dig är väl att bygga band och bygga vänskaper, eller även professionella band som håller för framtiden. Men då är ju frågan så här, en vänskap kanske, ja, men den ska ju ge dig någonting, självklart, men en vänskap kan ju inte hänga på att du får ut någonting.
Inte?
Jo, men alltså, jag tänker ju så här, din och min vänskap är ju inte bra bara för att du och jag byter erfarenheter med varandra. Utan din och min vänskap är ju bra för att vi kan, ja, men på något sätt samexistera i...
Det här är ju intressant, att definiera varför vår vänskap är bra.
Ja, men ja, det är ju skitsvårt. Ja, jag försöker här på fri hand att göra det. Men jag tänker att så här, en vänskap är väl... alltså, det blir ju en professionell relation är ju bra när båda parterna får ut saker av varandra. Mm. Att den ena ger en produkt eller en tjänst, och den andra ger pengar eller marknadsföring eller vad det än är. Mm. Det är ju en bra professionell relation. Mm. Medan en vänskapsrelation, där ska man väl också få ut någonting. Man ska ju kunna ha ett känslomässigt utbyte eller så. Det ska ju inte vara en envägskommunikation. Jag kan ju inte sitta här och bara ösa ur mig mina problem och bara förvänta mig att du ska lyssna. Mm. Utan jag måste ju ta in dig också.
Ja.
Men jag tror att det blir fel om jag skulle tänka att då, jag har kanske haft en skitdålig sommar, säger vi. Jag har haft så jävla mycket problem. Mm. Och så har jag öst ur mig det på dig. Mm. Och då att jag måste i mig själv tänka att, ja, men nu måste jag ta in Magnus. Då tror jag, då är det någonting skevt i den relationen. Nej. Utan det måste komma naturligt. Att, och då är det ju en bra relation.
Jo, men exakt. Och när det gör det så är det en bra relation. Men det är ju när man börjar känna att det inte kommer naturligt, eller att det faktiskt inte är balanserat. Liksom, som jag tror att i alla fall, eller det är det jag kanske börjar förstå lite med vissa relationer, att säga, att det bara är obalanserat liksom, och att då att jag kanske inte är jätteintresserad av att göda den relationen om den inte är så himla bra liksom.
Nej, men det är klart.
Att jag tror att jag bara har hjärtat att uppskatta de fina relationer jag har liksom, att hellre slipa på dem. Och det är ändå det som jag, varför jag kom att tänka på det, var för att jag, det här var att en vän till mig åkte upp till Stockholm nu, och han, en väldigt nära vän till honom, hade gått bort nyligen, och han var på begravning, och så började han fundera kring det här med att relation, eller så här, vad människor som dör sista så här önskningar varit. Liksom. Och så berättade han att väldigt, väldigt ofta så är det att de önskade att de hade finslipat deras barndomsrelationer och liksom, fått dem att bli bättre, liksom, att de ångrar att de inte gjorde det. Och det, jag tror att för mig som är ganska flyktig av mig och så här vill alltid ha nya relationer eller så här träffa nya människor hela tiden, så tror jag att det är bra insikt för mig att lära mig att ta hand om de relationer jag har.
Ja, absolut. Men jag tänker också att så här, med det du berättade om, får mig lite att tänka på så här, att det kan vara ert sektbeteende som får er att tänka så.
Mm.
För att jag förstår ju själva tanken i att, ja, en relation ska ge ett bra utbyte och sådär.
Mm.
Men jag tänker att när man börjar kräva det utbytet, så kan inte relationen utvecklas i sin rätta takt, eller den kan inte utvecklas i sin rätta potential, om man börjar kräva det som en måttstock för att fortsätta relationen. Utan om det inte finns där, då måste man ju självklart avsluta det. Men ja, jag har jättesvårt att sätta ord på det här. Jag försöker i mitt huvud se hur jag kan konkretisera det. Men jag hoppas du förstår vad jag...
Ja, jag tror jag förstår. Men det jag känner ändå är... nu besvarar jag det jag antar att du menar. Mm. Är att det enda jag kan göra till en relation är att ge den det... Alltså jag kan ju aldrig göra någonting åt det du ger relationen. Utan det är ju bara vad jag sätter in i en relation som jag kan påverka. Och det är när jag känner att... jag tycker inte det är så himla konstigt att om jag ger en relation mycket och jag är intresserad av att göda en relation. Säger man göda en relation?
Ja, det kanske man gör.
Jag vet inte.
Du gör det.
Det låter som ett bra ord för mig. Och jag känner att att jag blir trött eller jag blir låg eller liksom jag mår inte bra av att ha den här relationen. Eller att jag blir uttråkad för den delen. Av att vara med människa. Vilket jag tror att det är ganska tydlig markör om jag säger jag har inte så kul med den här människan. Eller så här,
men någonting som jag tänker på kanske är att om ni på Hyper blir så tajta och ser det som att så här, okej, mina kompisar där hemma. Mm. Alltså när du kommer till Stockholm och träffar dina vänner härifrån. Mm. De fattar inte vad jag har med mina hyperkompisar.
Ja.
Och det är det här det farliga kommer in. Att om du applicerar att du sätter ett lika med tecken mellan en bra relation i en relation som jag har med dem på Hyper. Då blir det ju fel, eftersom att den relationen du har med dem på Hyper, den kommer du aldrig ha med dem i Stockholm. Men en relation med någon i Stockholm kan fortfarande vara bra. Även om den inte är likadan som den du har på Hyper.
Absolut.
Och det är det jag menar.
Ja, men det förstår jag. Men det tror jag det, ja, fast, ja.
För du kan få ut olika saker av personen.
Jag tror att det är nog lätt att få den bilden av att det skulle vara en så här, på ett visst sätt som man har en relation men jag förstår vad du menar. Men...
Nej, men det jag menar är ju då att för de relationerna som ni har på Hyper, ni har ju samma tankemönster och samma sätt att behandla problem. Ni har lärt er strukturer för att ta fram kreativa forum. Och när en person i det teamet då, citationstecken kompisgäng då i Stockholm, inte mår bra eller inte levererar på topp, om man säger, i en viss relation, så har ni planer för hur man ska lösa det. Och ni är alla överens om att det att livet funkar på ett visst sätt. Ja. Om du känner att du har lärt dig det och kommer till Stockholm och så ska du försöka applicera det på ett kompisgäng här.
Ja.
Då kan ju du ses som en outsider och då se att de här har inte fattat grejen. Och då ser det som en sämre relation än den du har vid Hyper, till exempel.
Ja. Jag förstår vad du menar. Nu gjorde du en del antaganden som inte är helt så här, jag förstår att du gjorde dem, men riktigt så är det ju inte heller på Hyper, utan det är mer, alltså egentligen så för mig är ju Hyper bara en illusion. Allting, det är ju bara så här, man tror att allting är på the Hyper way, men vad fan är det liksom? Det är så här, det är sånt yadi yadi, och sen att så här, det, för mig, jag tror att så här, det, jag hoppas och tror verkligen inte att det kommer vara särskilt mycket sådär som du beskriver det. Men det är därför jag bara lyfter det, för att vara medveten om det, att det kan vara så. Och jag hoppas verkligen inte att om det är mina vänner som lyssnar på det här nu, som att jag inte skulle höra av mig till folk nu, betyder inte att jag...
Nej, men du kommer ju höra av dig till dem.
Ja.
Men sen så när du har hängt med dem en gång, då kommer du ta av det igen.
Ännu värre. Och så har vi lyssnat på det här.
Och då vet ni varför.
Det är så enkelt.
Magnus vill inte ha er i sitt liv.
Fy fan vad helst.
Ja, men du och jag kommer hänga ihop i alla fall.
Skål.
Vad vill du prata om?
Okej. Så här, jag vill prata om att jag åker ifrån Karlskrona.
Ja.
Och att jag har upptäckt en kärlek till den här staden.
Okej, okay. Men det pratade vi om.
Ja, men det är just det här av att, ja men så här var det, ja, men så här, att gå ifrån båtsman, alltså lokalerna,
ja,
var väldigt jobbigt sista dagen.
Okej. Okay.
Det var...
För förra veckan så lät det som att du inte hade det här, de här stora kärlekskänslorna för Karlskrona. Det kändes som att det var ganska avslaget, mm, som att du ändå var ganska förväntansfull för att, mm, åka till Stockholm. Liksom.
Ja, och det är väl just det. När man väl förstår att man inte kommer ha någonting kvar,
mm,
så blir det jobbigt. Och det är det här som jag har upplevt också med i relationer.
Okej. Okay.
Att det blir,
du menar, när
att
man...
jag inte riktigt kan ha uppskattat relationer jag haft när jag haft dem.
Ja, men det här har vi snackat om.
Ja.
Och det här jag tror till och med att vi snackade om just det här ämnet sist vi spelade in tillsammans. Alltså i avsnitt 23 som heter Känsligt.
Aha.
För då pratade vi om relationer till, även då min relation till mina föräldrar och deras skilsmässa.
Mm.
Och då pratade vi om just det här att du inte kan uppskatta relationer när du är i dem.
Ja.
Utan upplever dem starkare när de väl tar slut eller när du inte kan få tillbaka dem. Har du upptäckt något mer i det här då?
Ja. Eller liksom...
Eller
nej, men det är alltid
insikt,
lika... Det är väl förmodligen lika... jobb, eller liksom, det är väl, insikten är väl att det alltid överraskar mig lika mycket för att jag inte har varit medveten om att jag har haft de här känslorna till en stad. Men sen så det som rubbar mig lite i det här är att jag liksom, det är ju inte bara staden utan det är ju människorna i den. Men sen så är det att jag har börjat känna någonting. Jag vet inte vad det är för en viss person liksom.
Okay.
Och det är det här som, och det har varit otroligt märkligt och konstigt att vara så förvirrad i det just på grund av Olivia.
Är det här en kärleksrelation vi pratar om eller är det någon
Ja, men det är inte heller överhuvudtaget kan placera in.
Men det finns en sexuell spänning här. Vi pratar inte om någon kompis du har träffat där nere som har blivit... Eller är det något som liksom...
Ja, nej, men det...
Det har växt någonting som kan liknas vid kärlek liksom. Eller...
Ja, det är väldigt svårt att sätta finger på det. Och det är det som varit hela problematiken i också. Men, men det är här också... Alltså Olivia... det känns som att det finns en blockering i allting. Eller en censurering i mig själv. Som sätter stopp för mig att känna vissa saker på grund av henne.
Det var svårt att kunna inleda en känslomässig reaktion gentemot en annan människa för att du har Olivia i bakhuvudet då.
Ja, lite. Och alltså det här är väldigt spretiga tankar som det är väldigt svårt för mig att tänka dem också. För att jag, för mig, det jag insett nu senaste veckan eller två är att jag har otroligt svårt att komma åt mina känslor. För att om jag känner dem så är det,
så blir det
rationellt känt. Alltså så här, nu är det okej för mig att känna så här. Så därför känner jag dem. Eller liksom hela grejen är att mitt huvud är med för mycket.
Ah.
När det inte är huvudet som ska vara med när man känner.
Nej, precis.
Och eftersom huvudet är med så tillåter jag inte mig själv att känna. Alltså känslan av vad det nu än är. Nu säger jag inte heller att jag har... jag vet inte om jag har utvecklat kärlek eller vad det är. Vilket plan den är. Så det bara skapas en förvirring för att huvudet är med hela tiden.
Ja.
Och det tänks för mycket. Och så har det varit liksom, väldigt ofta tror jag. Bara att jag inte helt har förstått att huvudet och känslan inte ska sitta ihop.
Mm.
Eller det liksom, ja, men, och det sjukaste exemplet på det här för mig är när jag gick i nian och skulle experimenterade. Jag var ju visserligen hyfsat liksom uppe manisk liksom då. Det var ju precis innan jag blev diagnostiserad bipolär. Men hela grejen var att jag ville i princip testa om det gick att så här, få mig själv att bli kär.
Mm-hmm.
Att så här, den här personen vill jag bli kär i nu.
Var det så du skulle tvinga dig själv? Du experimenterade med dig själv om du kunde tvinga in dina känslor.
Exakt. Och det här är någonting jag tror att många gör omedvetet. Att så här, det är alltså så här, det jag ska känna det här nu, därför gör jag det. Nej, men så det jag gjorde där var helt enkelt att jag det var liksom alla hjärtans dag började närma sig, och hela grejen var egentligen att jag ville vara kär, men jag hade ingen att vara kär i, så jag valde ut någon att vara det i. Så det var en tjej som gick i min klass, och det var väl egentligen lite av ett gejmande.
Okej. Okay.
Men alltså,
det var inte så här att du ville få henne att bli kär.
Jo, det är klart att jag ville få henne att bli kär i mig också.
Ja, men du ville tvinga in, alltså, det är ju det som är det konstiga i det, att för man brukar väl känna att så här, när, om jag är kär i någon,
ja,
då vill jag få den att bli kär i mig också.
Ja.
Men du ville tvinga dig själv att bli kär i henne för att hon sen skulle kunna bli kär i dig.
Ja.
Ja, men just det här du snackade om, att man gör det här för sig själv i sitt undermedvetna, att många människor gör det. Jag tror att många människor gör just för att man blir kär, eller kanske inte kär, men besatt i alla fall av idén av kärlek.
Mm, exakt.
Att, eller också idén av en annan människa.
Mm.
Att jag blir kär i en bild av dig till exempel.
Mm.
Att om jag, och då målar jag upp saker hos dig.
Mm.
Och det här, det pratade jag med Diana om, alltså Alex syster, en av mina bästa tjejkompisar. Vi var och tog en promenad idag, och vi pratade om det här, att hon gentemot sitt ex för länge sedan då hade kunnat bygga upp honom till en gudabild liksom, i stort sett. Alltså hon var kär i en idé av honom.
Mm.
Men sen så kunde hon, dagen hon var med honom, inse att så här, är det här som jag har målat upp till att ha den här statusen?
Mm.
Är det här jag ligger och gråter över på nätterna?
Mm.
Och då tänka det rationellt.
Mm.
Men sen så fort det blev någon form av distans, eller det hände någonting i relationen, så målades den här bilden upp igen. Och det är ju för att man är kär eller besatt av idén av den här kärleken.
Men det jag tycker är intressant är just hur man, ja, men säg att jag är besatt av idén, och sen så alltså, det handlar, för mig, det jag tycker är intressant är att jag lyckas övertyga mig själv om att alltså, så här, vill jag det tillräckligt mycket, så kommer jag bli det. Men är det verkligen det då?
Mm.
Och det var lite det som var det intressanta där när jag gick i nian. Och det är det här som jag tror man, eller som jag kan ha hamnat i en relation, när huvudet är med för mycket. Att när jag, men bara av att säga en sak som så här, jag förväntas säga det här, eller jag förväntas säga att jag älskar dig, eller jag förväntas så här, och sen så, inte utav den andra, utav mig själv. För att jag vill ju kunna uttrycka mig själv. Men liksom, och så fort jag blir medveten om att det är det som jag förväntar av mig själv, så är huvudet med, och så är det inte känslan som säger det. Och det behöver inte mena att jag inte älskar personen i fråga, utan det handlar bara om att det är inte känslan som säger det, utan det är huvudet som säger det.
Är det ändå inte munnen som säger det?
Nej, men
förlåt, jag skojar.
Ja, men du förstår mig. Det är det som jag upplevt nu problematiskt för mig. Att jag att det finns för mycket tanke och för mycket huvud i känslor. Och det är det som liksom rubbar mig.
Jag förstår. Men om vi ska konkretisera problemet här, om vi kan kalla det för problem.
Mm.
Du känns ju ändå splittrad över det.
Ja.
Så då på något sätt blir det ju ett problem.
Ja.
så är det ju så att du har Karlskrona. Ska vi kalla den här tjejen för Karlskrona?
Ja.
Så slipper vi nämna några namn. Men du har Karlskrona på ena handen som du har fattat tycke för och har gillat under den här tiden.
Ja.
Men inte kunnat uttrycka exakt vad, för dig själv då, uttrycka exakt vad det är du vill eller känner. För att du på andra handen har Olivia som fortfarande finns i ditt medvetande, i din hjärna.
Ja.
Som spärrar då ditt hjärta att känna någonting.
Ja.
Men du kan ju aldrig någonsin skuldbelägga Olivia för det.
Absolut inte.
Och det, jag säger inte att du gör det.
Nej.
Men det är bara väldigt viktigt att det kan ju aldrig bli så.
Nej, nej, nej.
Men då är frågan så här, du måste ju bearbeta, om det nu är så att du vill ha Karlskrona, då är ju frågan, hur ska du lösa det när du bor i Stockholm? Och ja. Det med Olivia måste ju på något sätt bearbetas för att du ska kunna bygga andra sunda relationer.
Ja.
Med folk.
Ja.
Så hur löser du det här?
Ja, och det är ju den frågan som jag...
Det är det som gör dig splittrad.
Ja. absolut. Det som gör mig splittrad är ju egentligen... Alltså att jag egentligen... Eller så här, jag vet inte om... Alltså här, å ena sidan så vill jag ju fortfarande... Alltså här, jag bara liksom knacka på hennes dörr och liksom återställa allting. Medans... Jag vet att det inte kommer ske. Eller? Alltså det
är... Jag lider med dig. Alltså jag vet precis vad du pratar om. Det suger. Känner du att du har tagit vara på sommaren?
Ja, jag vet inte. Alltså det beror ju lite på. Den svenska sommaren har jag nog inte tagit vara på. Men sen så tror jag att jag hamnat lite i det här så här... Jag har börjat acceptera lite att man inte kommer ha de här 10 veckors semester som man hade när man gick i skolan. Liksom.
Nej.
Den insikten är ju tillhör väl att bli vuxen lite. Att så här, man har väl de där 1, 2, 3 veckorna kanske.
Ja, men precis.
Men du känner att... Eller hur känner du?
Nej, men jag... Så här... Ja, vi kan väl gå in på det snart. Men jag tänkte... Så här, jag har ju haft en, å ena sidan, ganska knäpp sommar, för att inget som jag hade planerat eller tänkt blev som jag hade tänkt det. Mycket för vad som hände med Matilda som jag pratade om i början av sommaren.
Ja.
Men också haft en väldigt, å andra sidan, en väldigt bra sommar för att jag har gjort, alltså på alla mina lediga stunder, vilket inte har varit så jävla många, men de gånger jag faktiskt har varit ledig så har jag utnyttjat de tillfällena som har getts till max.
Ja.
Och jag sa ju det att jag och Diana var på promenad idag.
Ja.
Och vi har verkligen, både jag och hon, under hela sommaren gjort idylliska saker.
Ja.
Alltså, vi har tagit vara på sommaridyllen.
Ja.
Och det har verkligen varit något som där vi har hittat varandra. Vi har gått så här långa promenader och pratat om, ja, men allt mellan himmel och jord. Vi har nästan spelat in 2 podcasts i veckan på att bara gå promenader, ja, liksom, om man kunde dra det så. Men så här, haft de här långa filosofiska diskussionerna lika väl som helt vardagliga problem.
Ja.
Och det har varit fantastiskt. Och vi har liksom picknickat i parker och druckit öl när vi har tittat på, så här, utnyttjat vad staden har att erbjuda i form av filmfestivaler och liksom gått på och gjort saker och tagit tag i stan på ett sätt som jag inte har gjort tidigare. Och det har verkligen varit liksom fantastiskt. Alla de här cykelturerna och bad och så här, sånt som man ska göra.
Ja, visst,
så jag har verkligen, under de lediga stunder jag har haft i Stockholm, så har jag haft, ja, men då har jag verkligen haft semester i min egen hemstad.
Mm.
Och det har varit skitnice. Så det fick mig så här att tänka på att man borde göra eller vi har pratat om att vi ska göra det här lite till våran grej, att göra idylliska saker för varje årstid då.
Ah.
Så att nu när det börjar bli kyligare och hösten börjar krypa på, så börjar vi prata om så här, ska man då gå ut och gå långpromenader, alltså långpromenader hör väl till alla årstider, kanske inte vintern jättemycket, men fast det handlar om i idyllen som vi, eller som jag tänker i alla fall, är ju det här att det handlar ju om bilden av dig själv.
Mm.
Och det är det här som får mig att tycka att det är intressant, för att vi gör de här sommaridyllsakerna för att vi vill ta vara på sommaren och leva i det.
Mm.
Och vi vill och vi minns ju det idylliska.
Mm.
När jag tittar tillbaka på den här sommaren om 5 år, så kommer ju inte jag ha någon aning om att jag liksom, jag kommer inte tänka att jag stod på Hemköp och knegade, och när jag inte gjorde det klippte videos.
Ja.
Utan jag, det jag kommer minnas är ju de här små flashesen av sommaridyll.
Ja, visst, visst.
Och ju mer sånt man gör, ju mer tar man ju vara på årstiden.
Ja.
Så då tänker vi så här, inför hösten då, så ska man gå långpromenader och slänga gula och röda löv på varandra. Ja. Och ja, men, liksom ja, så, och gå i stora halsdukar och så här. Och då, vi pratade om det idag, så här, varför är just de här idylliska sakerna någonting att minnas? Varför fastnar det på näthinnan?
Mm.
Och tanken för mig då är att jag vill att mitt liv ska vara en film.
Mm.
Alltså, vi har blivit inpräntade idéerna om hur de här årstiderna ser ut.
Ja.
Från av film och tv.
Ja.
Att hösten är långa promenader, stora halsdukar, vårjackor, tjocktröjor, varm choklad.
Ja.
Vintern är snöänglar, snölyktor,
ja,
pulka,
ja,
skidor.
Ja.
Sommaren är bad, cykla, dricka öl i parker.
Ja, visst.
Och då är det ju inte, jag vill ju inte ha minnena som minnen är.
Mm.
Jag vill inte ha minnena av att jag och Diana går långpromenader på sommaren och badar tillsammans.
Ja.
Utan jag vill ju ha minnena av att jag är killen som står 50 meter bort, filmar det här i motljus och ser den här scenen på en vit duk.
Ja.
Jag vill ju att när jag är 80 kunna sitta i den här inre biografen, i den stora sammetsfåtöljen,
mm,
och bara njuta av mitt livsfilm.
Ja, verkligen. Men ja, jag tycker, men bara för att ta det, ja, men för mig så det där handlar ju absolut, jag håller med, så vill jag också, men det viktiga där är ju upplevelsen tillsammans.
Mm.
Tycker jag. Eller för mig så här, för, till exempel nu den resan jag gjorde nu, en ganska stor del av det kommer att försvinna i mitt minne. För att jag inte har upplevt det tillsammans med någon.
Okay.
Men, tror jag liksom att det är mycket som det här inre livet som bara liksom fejdas ut för att man inte kan återminnas det med någon. Men däremot, något jag tycker är intressant, hur du kommer minnas den här perioden av att spela in podcast. Alltså för att jag menar, ett starkt minne hade ju lätt kunnat varit om vi faktiskt hade suttit i samma lokal varje vecka tillsammans liksom hela tiden. Men nu har det varit på varsitt håll liksom. Och då jag funderar kring hur man kommer minnas tillbaka på det, om det är en stark minnesbild.
Det är ju väldigt intressant, för just det du säger nu handlar ju om exakt det här. I alla fall så som jag ser det, att jag vill ha alltså grejen är ju att skulle jag göra en film om mitt liv, så skulle podcastinspelningen, alltså mitt liv då från födsel till så att jag dör,
ja,
jag har inte levt, förhoppningsvis inte levt en tredjedel,
ja,
av den. Men då skulle ju det, då skulle ju podcastinspelningen vara en eller två alltså två flashar i den här filmen.
Ja.
En scen, max.
Ja.
Och då är ju frågan, var utspelar sig den scenen? Är det när vi sitter på en hotellobby på Skanstull?
Ja.
Eller är det när vi står i ett rum tillsammans på Valuba? Det kommer ju inte vara när jag sitter i mitt sunkiga rum på Lidingö. Nej. Med dig i telefon.
Nej.
Utan, eller är det en fabricerad bild att vi sitter i en tom skybar med varsin Johnny Walker Blue Label och bara så här är så jävla hunkiga och det bara står fans utanför dörrarna? Är det den bilden som kommer vara i min inre film? Kommer jag ljuga för mig själv så mycket? Men någonting som jag tänkte på då när vi pratade den här inre filmen och så där är ju att man, eller ett tips snarare, eller kanske jag vill ha tips på vad andra människors höst och vinter och våridyll är.
Ja.
För att kunna ta del av det. För nu har ju jag delat med mig av min sommaridyll, men och jag kan väl också dela med mig av ett fantastiskt så här äventyrlig första dejt. Jag och Diana var ju ute idag och gick, och vi gick till Hagaparken borta vid Koppartälten. Mm-hmm. Du vet vad det är?
Ja, ja, ja.
I Stockholm finns det ju, ja, det är ju kungens trädgård.
Ja.
Så vi gick där, och där uppe i skogarna där, ja, så finns det ju stora ruiner.
Ja.
Så dit gick vi, och hon hade aldrig hört talas om det här.
Ja.
Ja, men vi kom fram till det att hon har aldrig varit där, och jag har känt till det här stället. Alltså jag fick det visat för mig när jag var 10 någonting.
Mm.
Och insåg att jag har inte varit här på, ja, men, alltså 13 år.
Ja.
Men jag hittar ändå tillbaka, och vi går runt där, och jag kan dela den här hemligheten som det då var. För när jag var 10, jag vet inte om jag fick gå dit helt ensam med en kompis.
Ja.
Men det var ju våran hemlighet liksom.
Ja.
Och det här stället är helt, det är helt orört fortfarande. Det är helt igenvuxet, och vi bara kunde gå runt där och inse att här kan man mörda någon.
Ja.
Eller här kan man ha världens bästa första dejt.
Ja.
Och det var så jävla fantastiskt, för att det i sig var den perfekta idyllen. För solen låg helt perfekt. Alltså, hade jag haft en scen i mitt liv från idag, så hade det där garanterat varit ett stort fokus liksom.
Ja, visst.
För det var en så snygg location, ett så starkt minne. Och det är någonting jag kommer minnas från den här sommaren, att vi var där.
Ja. Vad fint. Ja, men, jag tycker det är intressant det du säger med första dejt. Att så här, för mig, jag hade ett samtal kring det häromdagen. Att, för jag har ju, jag älskar ju att när man är på en första dejt, eller när man liksom precis lär känna någon, att så här, att få uppleva saker tillsammans och göra ovanliga saker liksom, för att man accelererar liksom, lära känna processen, och framförallt saker som jag vill att någon ska, eller så här, det jag vill, det jag ser sidor hos den jag är med, som om det besvaras så är det bra liksom.
Ja, men precis. Ja.
Och framförallt det äventyrliga, lite så här, våga göra någonting som, eller så här, kanske bryta sig in någonstans eller vad det nu kan vara.
Så här. Du gillar olagliga kriminella brudar. Är det du säger?
Ja, nej, men att så här,
äventyrliga, jag förstår.
Äventyrliga, leap of faith liksom, att så här, push the living on the edge lite liksom. Men ja, jag håller med. Det är verkligen någon, ja, den platsen är också väldigt cool. Det var väldigt länge sedan jag var där dock.
Ja.
Också.
Men någonting som jag tänkte på då i och med det här är ju bara så här. Har ni höst, vår, vinter, idyll? Dela med er under hashtaggen 150 kilo, för jag vill göra fucking allt. Det här har blivit min nya drog nu. Jag älskar att bara så här bygga på min inre film. Att så här, det ska bli fucking Oscarsvinnare, den här inre filmen.
Ja, verkligen.
Mitt liv. Så att dela med er, och jag kommer dela med mig av tips till er i framtiden också.
Fett. Men med de orden sagda så kan vi väl helt enkelt säga som så, 58 avsnitt är gjorda, och vi har 7-8 avsnitt framför oss där vi kommer att spela in tillsammans. Och då...
Yay!
Ah, det är så nice, det är så jävla fett. Så att jag tror att ni kommer få, det kommer kanske bli, egentligen när jag tänker så, det kanske blir mindre innehåll för att vi förmodligen kommer uppleva mer saker tillsammans.
Ja, men fast grejen är väl att då kan vi ju prata om det på ett annat sätt. Såhär, exakt. Hur upplevde du det?
Ja.
Och hur upplevde jag det? Verkligen. Och varför och vilka träffade vi? Någonting som jag tänker på att vi kan avsluta den här podden med idag, en låt. Det kanske blir jätteopassande. Det kanske funkar jättebra.
Ja.
Men jag tänkte på det när vi pratade om det här att man måste kanske släppa taget och du vet inte vad du har förrän du inte har det längre.
Ja.
Och det är Passengers låt Let Her Go. Låter inte det fantastiskt, Magnus?
Ja, vi får lyssna in låten helt enkelt.
Bra, skriv till oss under hashtaggen 150 kilo, mail oss på jockomagnus@gmail.com så hörs vi nästa vecka med avsnitt 59. Bra.
Puss.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast.